utredningskurser. Och
jag var på en liten introduktion där.
Ja, exakt. Introduktion till utredning. Ja, precis. Mm. Jag läste mer om det. Men jag har också frågat runt andra forskare och professorer omkring det här med synträning. Och det som jag får höra då är att nej, men det här är stämmer inte, det är inte sant. Det vetenskapliga underlaget för att man kan korrigera synen på det här sättet är väldigt dåligt. Hur ser du på det?
Men jag tycker det är jättespännande, för jag vill verkligen bidra till det här att vi kan göra ett forskningsunderlag. Så att jag har ju kontakt med både forskare och... För det första kan jag säga så här, synträning, det är ju ett eget område som ligger helt utanför både det som optiker och ögonläkare gör. Så att det är ett eget område där det handlar om friskvård och träning för ögonen. Friskvård och träning. Och jag tror att det är det som är anledningen till att när man letar efter forskning i det här området så kommer man inte att hitta någonting. Om man går in på medicin- eller kirurgiområdet, så det ligger inte där, helt enkelt. Så jag är helt övertygad om att det behövs massor med mer forskning. Och jag vill gärna bidra till det. Så vi har några kontakter, både hos forskare och hos ögonläkare och optiker. Många inom vården har visat ett stort intresse för det här. Så jag vill gärna bidra till det. Så jag håller på att jobba för det. Hur vi kan liksom öppna upp och bidra till det.
Jag har ju då bett ett par professorer att titta på det materialet ni har på er hemsida och sådär. Och då menar de att men det här som påstås är egentligen inte sant. Alltså hur ser du på det? De säger att men det finns inte täckning för att säga allt det här som du påstår om synträning.
Men jag tror så här att det är alldeles för få människor runt omkring i världen som har ju dykt på, vad heter det? Gjort djupdykning inom synträning. Och man behöver verkligen dyka på djupet och ägna sig åt det. Så att jag är så glad att jag hittat Leo Angers, för han gör det här på heltid. Och vi kan göra så här också, att ni får ställa lite frågor till honom när han kommer nästa gång i april. För då får ni svaren rakt från källan. Jag försöker förmedla det här utifrån det bästa jag kan göra. Och jag kan egentligen bara berätta om det arbete han har gjort. Och vad vi har gjort för någonting här tillsammans i Sverige. Och vilka resultat. Alltså vi har ju rätt många nu som har fått jättefina resultat. Och jag tror att på andra ställen i världen så har man inte samlat ihop de här människorna och hållit kontakter med dem efter. Alltså du var på en introduktion som vi hade i synträning där jag försöker förmedla vad det handlar om. Men Leo Angert, han är ju superproffsig. Han åker runt i hela världen sedan 18 år tillbaka. Och han är på samtliga världsdelar. Han har optimerat. Vad han har gjort är att han har plockat olika typer av övningar för vart och ett av de olika synfelen. Och sen har han förpackat det så att det har blivit lätt för vanliga människor att ta till sig och göra de här övningarna. Så jag håller ju hela tiden på. Jag har ju, som du vet, då, så har jag ju återträffat efter de här kurserna, eller workshops som vi kallar det på. En kurs är på 17 till, vad blir det? Just det. 10 till 17 lördag och söndag. Så det är 14 timmar blir det. Tänk mig rätt nu. Men då får man reda på både liksom hur ögat fungerar, vad man kan göra. Och redan under en workshop så märker ju, jag tror han hade någon siffra på 97-98%, märker att redan under en workshop att glasögonen är för starka. Och sen är det en liten process då att få en förbättring åt rätt håll. Men jag tror så här att vi behöver forska jättemycket mer på det här området. Öppna upp. Både liksom titta på varje synfel, hur man kan göra med det. Och sen på liksom den här kvantitativa studien. Så jag är öppen för det, verkligen.
Nu ser du på den här kritiken att det är en marknadsföring och Leo Angers påstående då skulle vara icke-vetenskapliga och därmed vilseledande.
Men jag har inte hört någonting sånt. Utan bara om man tittar i hans bok så finns det ju över 200 källreferenser. Och det jag kan säga är att jag vet inte så mycket om det här. Jag menar, jag märker att det fungerar. Våra kunder är supernöjda och märker att det fungerar. Så jag menar, det är tillräckligt så att säga, för att jag ska kunna vara nöjd med det vi gör. Och att vi öppnar upp för vidare forskning. Så det finns ett stort intresse, som jag sa då. Och vad jag skulle säga var att American Optometry Association 1988 publicerade ett, vad ska man säga? ett policydokument där man verkligen understödjer synträning. Och det är baserat på 238 studier. Så det kan ni titta på.
Men du har inte svarat på den här kritiken som jag framför till dig. För vi har låtit två personer titta noga på det som vi gör.
Som har Vilka granskat. Personer har ni låtit titta noga på det?
Ja, vi har låtit en professor på KI titta på det exempelvis.
Vem är det?
Han heter Jan Ygge.
Okay.
Och du har även suttit i en tv-soffa tillsammans med Rune Brautaset som också säger att det inte finns vetenskapligt underlag för att påstå det som ni gör. Och du har inte svarat på den kritiken. Varför?
Nej, men jag tror inte att ingen av de här personerna har varit i kontakt med oss överhuvudtaget. Så att de pratar vi gärna mer med i så fall. Vi bjuder in dem så att de kan vara med och undersöka och vi kanske kan öppna upp till gemensamma studier. För som sagt var, det är säkert mycket utrymme för vidare forskning.
En annan kritik emot här, det är då, förutom att det vetenskapliga underlaget är dåligt, vilket ju är ganska viktigt, så skulle det då i så fall vara att man helt enkelt blåser folk på pengar och tid med den här typen av träning. Alltså, hur ser du på den kritiken?
Ja, du kan, alltså, vi har inte hört någon sån kritik överhuvudtaget. Så att det, ja, men du får höra bara
hört, vad säger du om det?
Vi har ju hört utav våra kunder att de är jättenöjda. Så att vi får fråga kunderna.
Men utifrån marknadsföringen så skulle det kunna uppfattas som vilseledande om man ska kunna kritiken. Vad säger du om det?
Det som vi säger, det tror jag de flesta är väldigt nöjda med. Och tycker att vi uppfyller med råge. Så att vi har hört bara positivt, ska jag säga.
Du hörde inte vad Rune Brautaset sa när han satt på tv-soffan med dig, eller?
Rune är en öppensinnad och nyfiken person som också är forskare. Och jag är också väldigt nyfiken och öppensinnad. Så jag tror att vi kan göra en del spännande saker, kanske till och med tillsammans.
Barn som upp till 10 så har man ju en syn som är ganska plastisk, vilket säkerhet. Och jag har hört bland annat Jan Ygge då som säger att det här skulle kunna vara skadligt för barnens syn. Om man behandlar barnen under tiden vid synträning utan att ha rätt kompetens, vilket han menar att man inte har om man inte är ögonläkare eller inte har medicinsk utbildning. Alltså, hur ser du på det?
När det gäller just det här, den här djupare kompetensen kring synträning, då tycker jag vi ska prata med Leo Angart. Han kom ut förra året med en ny bok som heter Barn behöver inga glasögon. Den kom först ut på tyska, så den heter Kinder brauchen keine Brille. Och den kommer ut nu på engelska. Children don't need glasses, tror jag den heter på engelska. Så att vi kan referera till den, för att där finns det ju massor med både källreferenser och kunskap. Som inte jag, så att säga, behärskar på den nivån som Leo Angart gör. För han har ju jobbat med det här i 18 års tid. Så han har ju även haft barnworkshops med stor framgång. Så att man kan ju titta på, liksom, är man med på en barnworkshop. Alltså jag är jätteförvånad över att barn kan få så fantastiskt snabba, positiva resultat. Så att Leo säger så här att det är ingenting som kan skada. Det finns inga biverkningar med synträning. Och sen tar det olika lång tid beroende på vad det är för synfel och hur länge man har haft det. Hur envis det är, som man brukar uttrycka sig då. Hur envis synfelet är.
Men som Jan Ygge säger då, så menar han att ja, men det här skulle kunna vara en potentiell risk för barnens syn. Alltså, vad tar du för ansvar och vad tar jag för ansvar för det?
Jan Ygge är en jätteduktig ögonläkare och jag har varit på flera av hans presentationer. Och han har ju fokuserat på helt andra saker som har, så att säga, som har med hans gebit att göra. Och det har varit ett annat fokus, så som jag förstår det. För jag har hans bok hemma och läst den och jag har varit på flera presentationer. Så jag respekterar verkligen det arbete han har gjort. Han har gjort ett jättefint arbete. Och alla de som du nämner som eventuellt kan ha något intresse för synträning, de hälsar ju välkomna. De är varmt välkomna. Så kanske vi kan göra någonting tillsammans om det finns ett intresse av det.
Men jag undrar med dig, vilket medicinskt ansvar tar ni för barnen då skulle bli sämre i sin syn av synträning?
Ja, som jag sa då, så ligger det här helt avfrånskilt från vård. Vi håller inte på med några mediciner, det ligger inte inom området medicin. Vi håller inte på med några kemiska substanser, det är inga injektioner, det är inga mediciner, inga tabletter. Vi håller heller inte på med någonting som är kopplat till kirurgi. Det är ingen laser, inga knivar, utan det här är bara friskvård och träning. Vi har ingenting att göra med ögonsjukdomar, utan vad vi håller på med det är träning. Och det finns många områden som man kanske inte trodde var möjligt. Man tänker tillbaka i tiden så här med stavgång till exempel. Tänker man sig, vad är det för konstigt? Folk håller på och går ut och går promenad med stavgång. Och de första som höll på med det, de såg sig lite med lite skeptiska ögon kanske och tyckte, vad är det här för någonting? Men sen så har det blivit mer och mer accepterat och nu liksom tycker man, ja men vi ska ut och gå stavgång. Så det är samma sak, vi märker det också med synträning som har varit ganska nytt här i Sverige. Det har kommit liksom lite vågor, människor som har introducerat synträning för länge sedan. Men det är en kunskap som har funnits i runt 70-75 år kanske. Men som inte har vunnit mark, och det finns säkert flera anledningar till det. Det kan vara att det är svårt kanske att leva på att sprida information om synträning. Och det kan vara då att andra saker kanske har, jag menar, man behöver se bra, man behöver fungera väl i vardagen. Och jag kan säga så här att jag som tonåring, när jag började med glasögon, eller jag var runt 10-11 år, det fanns inga andra alternativ. Det fanns ingen kunskap om det. Det fanns ingen vetskap om det. Så man måste ju börja någonstans. Man börjar en startpunkt och sen bjuder man in forskare, alla som är intresserade, och tar reda på mer om det. För jag tycker det är jättespännande själv med vad man kan få reda på.
Du svarar egentligen inte på frågan. För frågan är, vad som är på medicinskt ansvar för de som gör den här behandlingen, de här övningarna, exempelvis barn då?
Det här ligger helt utanför medicinområdet. Det är vad jag kan säga.
Så du menar att ni tar inget ansvar för de som inte ens skulle kunna skadas då av sin träning, om det skulle vara så?
Ja, det finns liksom inga risker med det. Det här är friskvård och träning, så det ligger helt utanför det området.
Men när jag var på en av era introduktionskurser då, så var det en man i publiken som hade en operation inbokad, och att bara att han skulle avboka den av en av mina kollegor. Och då undrar jag liksom, vad tar ni för ansvar för att ge sådana råd egentligen?
Nej, var och en måste ju kunna ta reda på vad det finns för någonting och sen så bilda sig sin egen uppfattning utifrån det.
Ja, men jag menar, är det rimligt att ni då som lekman säger till en annan människa att, ja, men du ska inte göra någon operation, det behövs inte. Jag använder synträning.
Och det är en, vad var det för typ av operation? Var det?
Det sa inte den här mannen, han bara berättade att jag har en operation väntande. Och då sa en av mina kollegor att, ja, men den kan du avboka.
Okej. Jag tror så här att var och en måste ta reda på vad som kan vara bäst i respektive fall, rådgöra med om det handlar om kirurgi, om det handlar om korrigerande kirurgi, om det är brytningsfel till exempel. Så tror jag det är bra att man informerar sig, man tittar på vad finns det för möjligheter, glasögon och ja, andra möjligheter, och sen får man ta ställning utifrån det.
Men du svarar inte på den här frågan heller. Frågan är, det rätt av er att ge sådana rekommendationer till andra?
Jag säger så här, jag kan rekommendera människor att informera sig själva, det är det jag kan säga. Så får man bilda sig sin egen uppfattning.
Men att säga till människor under en av era utbildningar att du ska boka operationen, är det rätt eller är det fel? Jag
säger så här att om du har en operation inbokad, det är upp till dig om du vill fullfölja och göra det här. Jag kan inte styra åt andra människor vad de väljer att göra, men jag kan säga så här, att informera er utifrån det som känns bra för dig, vad du tror är bra för dig. Det är det enda vi kan rekommendera.
Men under den här kursen så ber jag den här killen att avboka sin rekommendation. Hur är det rätt att göra så?
Det var en introduktion i synträning, och jag kan tänka mig att det var en av våra kunder då som sa det. Så det är ju hans personliga åsikt.
När det var en av era föreläsare?
Det var en av våra kunder, ja, som har tagit initiativet till den här informationen. Han vill gärna dela med sig av synträning, och det var hans. Du får betrakta det som hans personliga åsikt då.
Nej, jag bara frågade, är det korrekt att göra så?
Att man informerar om att människor får bilda sig en egen åsikt, ja. Det är vad jag kan rekommendera för
människor. Ja, men är det korrekt att rekommendera människor att avboka sin operation? Det är det jag frågar dig.
Jag säger så här, att vad vi kan göra är att vi rekommenderar människor att informera, ta in information från olika källor, och sen får de ta och bilda sig en egen åsikt utifrån det, vad som är bäst för den personen.
Du har fortfarande inte svarat på frågan. Tänker du svara på frågan?
Var och en får tänka själv och ta reda på vad det är som finns. Och så får man känna efter utifrån det, vad som är bäst för den personen.
Är det något som du känner att du vill tillägga som jag inte frågat dig om?
Ja, vi kan göra så här. Vi bokar in ett möte så får du träffa Leo Angart. Så får du informationen direkt från källan. Så får du reda på lite mer vad man kan göra för att det är synkring. Men det är fantastiskt. Vi har så många nöjda kunder så att ja, det är en bra start i alla fall.
Mm. Tackar jag.
Ja, tack.
Jag tror vi är klara. Behöver du någonting annat, Roger? Ska se. Mitt kort också. Jag tror att du har de flesta kontaktuppgifterna i mejlen. Jag tar det här ändå. Sådär.
Ja.
När var nästa gång? Det var april, eller?
26-27 april.
Har ni platser kvar, eller hur ser det ut?
Ja, ja. Mm.
Mm. Om du har möjlighet så kanske det vore roligt att hänga med på en ny och annat kurs.
Ja, precis.
Smart. Så, du ser, det gick ganska snabbt.
Ja, det var lite annorlunda än vad du la upp det. Du sa att du ville ställa några korta frågor. Så att det,
men det här var ganska korta frågor.
Jo, men om det är en webb-tv, då tycker jag, då kan man ju informera om det.
Det är ju
ett
rysande tur, fast vi gör alltid det. Anna, du är marknadsförare, så jag tänkte att det inte skulle vara...
Nej, men alltså, det behöver inte vara några problem överhuvudtaget. Men jag tycker i alla fall att man kan informera om att är det några korta frågor, eller är det en intervju, eller är det till och med en tv-intervju, eller är det till och med en realtidsutsändning. Jag menar, man behöver tala om det för de som man träffar. Det tycker jag är etiskt korrekt.
Och nu tycker jag också att vi hade så lite tid att vi ville kunna ta all tid.
Nej, men alltså, jag tycker inte det. Det är inte så man jobbar professionellt. Att man liksom...
Och sen har ställt från båda sidorna. För nu var det väldigt kritisk. Alltså det var ju
väldigt kritiserat. Vi har ju varit på en av er kurser.
Du har varit under ett annat namn på en introduktion.
Och jag jobbar inte.
Jag har ju verkligen läst på allt.
Men när du ställer frågor så sådana där. Jag kan inte bara öppna upp och ställa positiva frågor också. Alltså frågor som kan öppna upp för utveckling, för samarbete. Alltså istället för bara ha en kritisk sida. Även om man läser på i intervjun att fråga frågor som öppnar upp för möjligheter.
Men vi har ju tagit in jättemycket positiv information utifrån bland annat ert introduktionsmöte.
Jag är inte en del av naturlig syn på det sättet.
Då tycker jag ju att man måste också kunna ställa kritiska frågor.
Ja, ja. Men Anna, det är klart att du får ställa frågor. Jag tycker att vi ska verkligen välkomna alla frågor. Det är absolut. Det är inga problem överhuvudtaget. Men när jag frågade dig så här. Du ville ställa några frågor. Ja, är det en intervju? Är det liksom en tv-intervju? Jag menar, sådana saker så skulle jag, i alla fall om jag skulle träffa någon och intervjua någon, så skulle jag säga det att är det okej att vi kommer och intervjuar dig? Jag menar, det är av olika
skäl. Jag tror verkligen att uppfatta det som intervju när jag mejlar dig får vi jobba det.
Nej, du ställer ju att du ville ställa några frågor om synförändring. Ja. Men det är okej, jag ville bara säga den här återkopplingen annars. Ja. Jag uppskattar jättemycket att du ställer frågorna. Och sen känner jag mig så här som, oj, jag kanske skulle ha alltså fixat till mig på lite annorlunda sätt liksom med tv och såna här grejer och förbereda mig mentalt och sådana saker. För jag är inte van vid att framstå på det sättet.
Du har ju varit med i tv tidigare.
Ja, en gång, ja. Eller typ. Alltså, det är ingen person som sitter i rutan. Du är mycket mer van och så vidare. Men jag ville bara, säga lite återkoppling så här, liksom att så kände jag. Liksom bara, oj, eller liksom, oj, så. Mm. Och det kanske var meningen från din sida också, för att, vad ska man säga, utifrån hur ni jobbar, jag vet inte, att ni, liksom, du har press på det eller att ni jobbar på ett visst sätt eller att du vill lägga upp det på det sättet. Men jag ville bara säga att så skulle inte jag gjort, och jag ville bara ge dig den återkopplingen. Det var ingen kritik alltså, utan du ville bara säga det.
Det är helt
okej. Att det kändes lite så här, så kanske inte, det blev inte så himla bra kanske.
Jag tycker nog att du är ju van vid att svara på frågor.
Nej, men det är jag ju inte. Nej, jag är verkligen inte det. Men jag håller på att lära mig och jag hoppas kunna lära mig att bli bättre. Så att, nej, jag är inte van. Jag är ganska ovan faktiskt.
Men
jag blev bara så förvånad för att det var så konstigt. För det var när du kom på introduktionen, då sa du att du hette någonting annat. Och så funkade inte mejladressen och telefonnumret. Det var lite konstiga grejer där.
Du har ju mejlat varandra massor.
Ja, nu på Expressen-adressen.
Nej.
Men tidigare så var det så här att jag fick felmeddelanden att det inte kom fram. Och din adress du på flytta, sa du. Så det var så här konstigt både med...
Jag har mejlat på mig.
Vem var det du hade med dig?
Som jag har mejlat.
Vem var det du hade med dig?
Det var Robban Andersson som jag hade med
mig. Robban Andersson. Och hans mejladress fungerar inte.
Det vet jag inte om.
Och hans telefonnummer fungerar inte heller.
Men du har ju både mejlat så länge.
Och sen så tror jag du studsade på din mejladress också. För att ni var intresserade av att komma på en workshop som var i... februari.
Ja, och det är vi fortfarande. Alltså
båda två?
Eventuellt, ja. Men vi får möjlighet att följa upp det här. Så vi...
Ja. För, vad sa du att du hette då?
Annelies Lunde, det är mitt namn som gift.
Okej. Okay. Men varför ville du inte säga vad du hette då?
Varför?
Ja, jag blev så förvånad över att...
För att vi ville gå in och titta i er verksamhet. Vad är det ni säger?
Okej.
Okay. Mm. När jag kommer som kund. Jag menar, jag har ju själv en synnedsättning, så det är ju intressant förstås.
Mm. Har du blivit opererad?
Nej.
Nej. Ja, 26 och 27, det är en lördag söndag. Så det är 10 till 17 båda dagarna.
Mm.
Ja.
Jättebra. Utmärkt. Tack så, för idag.
Ja.